datautvecklingen som pågår just nu. Oron växer ju kring den enormt snabba utvecklingen av AI, artificiell intelligens. Igår bestämde man faktiskt på ett möte i Bryssel att dataskyddsmyndigheter i Europa nu ska samarbeta kring den här granskningen av ChatGPT. Det var alltså i slutet av förra året som ChatGPT släpptes. Det är en AI-app som kan svara på mänskliga frågor, både svårare och enklare typer av sådana frågor. Den är så pass avancerad att den faktiskt till och med kan skriva tentor. Peter Parnes, professor i datateknik vid LTU. Välkommen.
Tack så mycket.
När använde du själv ChatGPT senast?
I morse.
Vad gjorde du då?
Jag läste på om vektordatabaser.
Yeah.
Väldigt tekniskt ämne. Så att jag tittar på hur det är nästa steg när vi pratar just ChatGPT. Hur den ska kunna få ett bättre minne. Och där är vektordatabaser väldigt central del i det.
Mm, okej, okay. Men hur utbrett, om vi nu vänder oss tillbaka till skolans värld och studenter som använder ChatGPT för att skriva tentor eller på annat sätt det vi kallar fuska. Hur utbrett är fusket med ChatGPT?
Jag tror att det är väldigt utbrett. Det är det här, gränsen mellan fusk och hjälp är ju hårfin här. Och det är utmaningen för oss lärare. Liksom. Att jag tror starkt på den här tekniken, att den kan hjälpa studenter att lära mer. Man kan få bekräftelse av sina kunskaper etc. Men samtidigt är det ju väldigt, väldigt lätt att bara, ja men jag tar svaret, jag skriver om det lite och så är jag ju färdig. Då behöver jag ju inte anstränga mig mer. Så att det är en avvägning som är hårfin.
Om vi börjar i den negativa änden då, på vilket sätt används den för att fuska på ett så sätt att man inte lär sig samtidigt på det dåliga sättet?
Det dåliga sättet är ju som att du tar ju uppgiften rakt av och det är typ att ChatGPT den svarar egentligen på allt som är textbaserad inlämning inklusive programmering. Där att den kan generera svar som är tillräckligt bra. Inte perfekta svar men typ tillräckligt bra för att klara de flesta laborationer, inlämningar, rapporter etc. Så att, och det där kommer ju då vidare till liksom hur jobbar vi lärare? Hur examinerar vi på LTU? Hur kollar vi faktiskt att man har lärt sig någonting och inte bara lämnar in en text?
Ja, hur gör ni?
Och det här har vi diskuterat väldigt mycket sen i december egentligen, sen ChatGPT släpptes i slutet på november. Och det vi pratar mycket om det går tillbaka mer till muntlig examination, liksom att man har diskussion och diskuterar fram svaren då. Kanske kopplat till en skriftlig rapport, att man gör en större skriftlig rapport där man kanske till och med uppmuntrar att använda AI-verktyg för att få hjälp där, men sen att man också har en muntlig verifikation att kolla liksom, har du verkligen förstått det du skriver om?
Kan det finnas nackdelar med det här då? Tar det mer lärarresurser att ta en sån typ av examination?
Precis, och det är ju det som är nackdelen här då. Att det är skalbarheten i detta. Liksom. Att har jag liksom på avancerad nivå så kanske jag har 20 personer i en kurs. Ja, men då fungerar det. Då kan jag ha ett till ett eller jag kanske tar liksom par eller tre pers i taget liksom, och diskutera igenom saker. Men säg att jag har 800 pers som vi har i vissa distanskurser i programmering till exempel. Då funkar det ju inte. Så där måste man ju då titta på andra alternativ. Och jag har spekulerat lite i också att kan vi använda AI för att utvärdera kunskaperna också då. Så att vi kanske har liksom 100 per samtidigt som blir utfrågade. Vi får någon form av sammanfattning tillbaka, vi lärare då, liksom säga att ja men Kalle här, han har klart det här jättebra och Elsa har klart jättebra, men den här tredje personen här borta, här kanske du behöver ställa lite mer kontrollfrågor då. Och jag har gjort lite egna test på mig själv faktiskt där jag har bett den liksom göra en bedömning, typ att jag ber den ställa frågor till mig tills den tycker och jag kan någonting där och det fungerar hyfsat bra faktiskt.
Jag gillar din entusiasm, du ser ganska betryggande ut, men det här är också skräcken. Jaha, då har vi AI-elever som ska bli förhörda av en AI-lärare som ska, det känns bara som att det blir helt pseudo allting. Hur ska vi hantera det här?
Något som jag har föreläst ganska mycket om just AI och lärande i ganska många år, långt innan ChatGPT kom där. Och min vision för det här är ju det individuella lärandet. Där vi istället för att vi sitter i en stor grupp och lär liksom i exakt samma tempo allihopa. Och det vet vi sen statistiskt sett. Vissa lär sig mycket snabbare och vissa lär sig långsammare. Har ingenting med om man är dum eller smartare gör eller inte. Utan vissa behöver mer reflektionstid och andra mindre helt enkelt. Då. Här om vi då vänder det här till att liksom, vi kanske sitter i en grupp, men vi alla har sin egen lärare istället som ger mig uppgifter i mitt tempo, men kommer ihåg vad var det jag inte riktigt kunde, vad var det jag inte förstod, så han kan liksom snika in liksom liten kontrollfråga där. Förstod du verkligen nu det här i matten liksom förra veckan när vi gick igenom där, eller det där i historien eller någonting. Så att jag har den här personliga, och det finns ju då skolor i USA som jobbar på detta sätt, de har liksom jobbat individuellt. Kina har jobbat med detta i flera år. Det finns företag som gör produkter för detta, de har det i skolan där. Och stor fördel med det då, det är att alla kan liksom göra progression i sitt eget tempo. Och sen de djupare diskussionerna kan man då ta i en grupp, liksom, där vi mer diskuterar saker tillsammans. Men där kan ju också AIN komma in som en hjälpare. Liksom att det kanske du säger någonting i en diskussion och så sitter jag där som ett fån. Jag vågar inte riktigt avslöja att jag inte förstod vad du sa. Så jag kan snabbt liksom kolla med ChatGPT. Ja, men vad betyder det där ordet? Jaha, okej. Okay. Liksom, och då kan jag ju vara med i diskussionen där istället för att jag blev avhängd i första två minuterna och bara sitter och jaha, nu sitter jag här en halvtimme och bara väntar ut tiden.
Mm. Och, men om vi då återgår till det här med fuskandet på universitetsnivå. Vi var inne på det negativa, det har vi gjort, men på vilket sätt tycker du att det här fuskandet kan vara bra då?
Det kan vara bra på det sättet att det ställer mer fokus på vad egentligen vi examinerar som lärare. Och det kan ju vara så, eller det kan vara, det är så i många fall, där lärare, inklusive mig själv, har ju varit lite lata över åren. Liksom att man liksom lite, har en rapport och så tittar man, ja men här skriver de om det här nyckelgrejen. Men vi ska ha liksom etisk koppling till programmering, någonting liksom. Och så, ja men här har de skrivit det och det ser bra ut liksom. Så här. Men vi kanske inte har någon djupare titta, liksom, har de verkligen förstått? Har de verkligen kunskap? Kunskapsuppbyggnaden. Liksom där. Och också kanske vi kan ha en annan syn på examination i framtiden, där vi kanske inte bara examinerar liksom i en viss kurs, utan vi examinerar mer kontinuerligt över program. Idag pratar vi kontinuerlig examination i kurser, då, för allting är så kursbundet. Mm. Då man kanske tittar liksom över längre tid istället. Ett år senare, vad kan du egentligen?
Jag tänker till och med på EU-nivå nu, så möts man ju då i Bryssel där man ska, dataskyddsmyndigheter i Europa ska samarbeta för att granska ChatGPT. Om man till och med på den nivån är ganska oroliga, hur känner ni på LTU? Liksom? Hanterar ni den här situationen?
Vi har en arbetsgrupp där jag ingår där vi håller på att titta på detta. Vi håller på att ta fram riktlinjer då för LTU och vi ska vara klara i juni egentligen. Då. Och jag har också hjälpt lite andra universitet i Sverige med det här arbetet som är lite smickrande att de kommer till Luleå och hjälpa andra söderut. Då. Så där är ju tanken då att komma liksom, ja, okej, hur gör vi det? Hur hanterar vi detta då?
Ja, men då kommer du med ett svar i juni och så har allting ändrats. Det går ju så fort nu. Så
det kommer precis, och det är ju en av utmaningarna här. Där det, som exempel, vi tittar ju liksom inte specifikt på ChatGPT, utan det är liksom titta på användningen av AI-verktyg. Sen kan vi också, det här, nu är det ju väldigt mycket liksom hos, liksom runt detta. Liksom, det är nytt, liksom, det händer saker. Så här. Men om vi tittar ett år fram i tiden, hur kommer det se ut då? Ja, alla kommer använda det här. Det som vi ser händer nu är ju att det blir inbyggt i alla andra verktyg. Idag är liksom i de här AI-verktygen, de är liksom separata saker. Som att, för liksom, om jag ska då fuska så måste jag liksom explicit starta ett verktyg eller gå till en webbsida, ChatGPT i det här fallet, ställa en fråga där och sen tar jag svaret liksom tillbaka till min rapport. Då. Microsoft som är en stor ägare i OpenAI som gör ChatGPT, de har ju sagt att det här kommer ju liksom i alla Office-produkter. De lanserar nya produkter hela tiden här. Man hänger ju inte med, det händer ju så jättemycket. Mm. Då. Men då har du ju liksom inbyggt, liksom, säg när du sitter och skriver ditt textdokument. Google gör samma sak i sina verktyg. Du sitter och skriver ditt textdokument, ja, då kommer det förslag. Liksom, men du kanske vill skriva om det här istället. Och här är ett förslag, du håller på att skriva om AI och lärande. Här kommer ett förslag på liksom, en paragraf som kanske passar in. Liksom. Vill att jag trycker in det i ditt dokument? Då?
Till sist kanske vi inte ens behöver lära oss någonting. Varför ska du ha kunskapen i huvudet när vi har AI?
Alltså, det här är ju en diskussion. Liksom. Vad är då lärandet? Liksom, varför går vi i skolan? Mm. Och det här är ju en av det, och jag har diskuterat det själv med mig själv och med andra jättemycket. Och jag har liksom inte riktigt svaret. Vad är det egentligen vi ska undervisa i grundskolan? Vi behöver liksom en grundförståelse. Vi behöver en bred kunskap om olika saker. Då. Men när vi då lär oss på ett annat sätt så kanske det också blir att vi lär oss snabbare. Vi lär oss djupare kanske. Jag tänker ju till exempel att vi har ju en begränsad mängd attention span, alltså uppmärksamhet. Liksom, att jag orkar bara plugga en timme. Liksom, så här. Om jag spenderar liksom, 45 minuter av detta att leta efter svaret liksom, och reda ut liksom, okay, hur startade första världskriget till exempel. Ja, men det tar ju ganska tid. Liksom, så här, du ska hitta rätt sida liksom, och så här. Då. Men om jag då liksom, kan fråga någon och den talar om svaret för mig och så kan jag direkt efter börja ställa frågan, men varför var det så? Men var, liksom, kanske titta geopolitiskt, varför hände detta? Vad hände åren innan? Direkt så att det liksom är en diskussion i lärandet. Så att jag sitter fortfarande en timme, men jag kanske har kommit mycket längre i mitt lärande där. Sen är det ju kvar och säger, liksom, okej, okay, kommer jag ihåg detta? Har jag fått ett djupare lärande? Jag tror ju på att det faktiskt är så. Att har jag liksom en aktiv diskussion, må vara textbaserad idag för det med ChatGPT, så kommer jag att... Alltså att lära mig mer, det är aktivt lärande och det vet vi, det är något vi eftersträvar på liksom att man ska vara aktiv i sitt lärande, inte bara sitta passivt och,
det här är så mycket spännande saker och vi har pratat alldeles för länge, men vi pratar jättemycket mer naturligtvis. Peter Panes, professor i datateknik då vid LTU. Du borde komma tillbaka åtminstone en gång i veckan och prata vidare om det här.
Jag kommer gärna.
Ja. Har ni frågor till Peter Panes, på riktigt, ring in och fråga om du har frågor kring det här på 0920 27 53 53. Vi har inte tid att ta dem nu, men då tänker jag att Peter kanske kan komma tillbaka. Tusen tack för idag.
Tack så mycket.